Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Välkommen till Läkarna podcast, en podd för läkare, vårdpersonal och medicinskt intresserade. Jag heter Ida Björnstjärna och jag sitter här med Daniel Örtoft, barnläkare i Norrköping på Vrinnevi sjukhuset och på BVC i Norrköping. Välkommen Daniel.
Tack så mycket. Kul att vara här igen.
Väldigt trevligt att ha dig här. Sist så pratade vi 2 timmar om förstoppning.
Ja, det var mycket prat om bajs.
Ja, det var mycket prat om det och mycket skratt.
Ja, det var
så
roligt.
Långt har vi kommit i våran läkargärning att fortfarande är det mycket roligt med avföring.
Oh ja.
Men vad ska vi prata om idag då, Daniel?
Ja, idag tänkte jag att vi ska prata lite om buksmärta hos barn.
Mm.
Och då i första hand akut buksmärta.
Mm.
Och jag har ju försökt, när jag förberett lite kring det här ämnet, att tänka just ur vårdcentralsperspektivet.
Mm.
Så det kommer bli lite kring hur man kan bedöma buksmärta hos barn och sen lite kort om olika DIF-diagnoser. Och försöka liksom få fram mer när man kan ta det lugnt och kanske avvakta, expektera och när man ska tänka att man ska skicka in barnet vidare för utredning eller inte akuten och så.
Jättebra. Och jag skulle gärna vilja att vi går igenom också vad ni vill att vi ska skriva i remisserna. Och
ja, just det.
Hur den perfekta remissen ser ut.
Oj då, ja, absolut.
och vad som får er att samlas hela läkargruppen och hånskratta åt en remiss. För att den
ja,
är så
men det gör vi minst gång en gång i veckan.
Jag förstår det. Har ni veckans remiss?
Oh ja.
Återkommande fredagsunderhållning.
Ja, absolut.
Jag hoppas att inte min remiss kommer i den.
Det var ett bra uppslag för morgonmöte annars.
Ja, oh, hjälp. Ja. Nej, men vi kastar oss in i detta. Vi har ju lovat varandra nu att vi inte ska prata i 2 timmar om detta ämne, utan vi ska försöka hålla oss till en liten härlig 45 minuter.
Ja, vi kan försöka.
Vi försöker. Annars får det bli 2 delar
ja.
Av detta.
Det är ja. Bra det med.
Det tycker jag. Ska vi ta en liten kort bakgrund, Daniel?
Ja.
Eller vad säger du? Det står ju där på ditt papper. Så varför inte?
Hur kunde du veta? Jajamensan, det blir en kort bakgrund. Mm. Man kan väl säga att den stora massan av barn som söker med akut buksmärta har ju väldigt ospecifika symptom på buksmärtan. Det vanligaste orsaken är ju någon form av förstoppning som vi då redan har pratat om.
Mm.
Men det finns såklart flertalet mycket allvarligare bakomliggande orsaker.
Mm.
Och den vanligaste orsaken som kräver operativ åtgärd är ju appendiciten. Och vi kommer komma tillbaka till några av DIF-diagnoserna. Jag tänker att det är viktigt att nämna här i början att jag är ju barnmedicinare och har inte någon egentlig kirurgisk kompetens. Jag kommer nämna flera av dessa diagnoser, men jag kommer inte nämna särskilt mycket om hur de specifikt behandlas.
Du är en väldigt ödmjuk person.
Ja, jo, absolut. Men det som är lurigt med barn är ju framförallt att den stora massan som kommer är ju ofta de mindre barnen. Där det är svårt att få fram en klar tydlig anamnes och man måste därför tänka väldigt brett och alltid ha dem, även de kirurgiska åkommorna i bakhuvudet. Så att man vet vilka flaggor man ska reagera på och när man då ska skicka vidare till. För en just kirurgisk utredning.
Mm.
Och man kan lite grovt dela in tankarna kring akut buksmärta hos barn i tre åldersspann. Dels det första spädbarnsåret, där vissa diagnoser är mer vanliga än andra. Och sen har vi med det här förskole-småskoleåldern, där andra diagnoser blir lite mer vanligare. Och sen skolbarn och uppåt, där ytterligare andra diagnoser blir lite vanligare. Men vi kastar väl oss in i första och det så viktiga, det viktiga anamnestagandet. Och som alltid med barn så måste man anpassa sig till det, den åldern barnet är i.
Mm.
Och förlita sig till stor del på föräldrar, ju yngre de blir. Det klassiska med just buksmärta och hos mindre barn är ju att de nästan, oavsett vad de egentligen har ont, så pekar de alltid mot naven.
Mm.
De förlägger sin buksmärta dit.
Mm.
Och det är ju jätteviktigt att försöka anpassa efter åldern. Och man brukar dra någon grov gräns att när de börjar komma upp i femårsåldern, närmar sig förskoleklass och där, då brukar man kunna, då brukar barnet själv kunna medverka till anamneslämnandet till en relativt stor del.
Mm.
Det beror ju mycket på mognadsgrad och så. Men...
Så om de är liksom 3-4, då kan man skippa att ställa frågorna till barnet? Utan...
Man ska alltid prata med dem och försöka, men svaren man kan få kan vara väldigt varierande och väldigt underhållande.
Ja, just det. Okej, okay. Ja, men det är bra.
Ja. Och en annan viktig sak med just åldersanpassad anamnesuttag är ju också att tänka på ju äldre barnet blir, alltså när man börjar komma upp i tonåren, ja, framförallt över tonåren, så är det ju väldigt viktigt att försöka ta en del av anamnesen kanske enskilt med barnet, inte med föräldrar närvarande.
Just det, och kanske inte minst när det gäller buksmärta.
Absolut.
Det kan ju vara graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar och
ja,
sånt där.
Ja, absolut. Och övergrepp och
ja,
allt möjligt.
Det. Mm.
Så det ska man alltid försöka få till.
Ja. Mm.
Annars gällande anamnes är det ju de klassiska faktorerna som är viktiga. Man vill ju gärna veta kring tidigare sjukdomar. När man har med buksmärta att göra är det väldigt viktigt att fråga efter tidigare operationer i buken. Men även det här klassiska med om man står på några mediciner, har några kända allergier. Födoämnesallergier går ju ofta med någon form av buksmärta till exempel. Jätteviktigt också att fråga efter symptom från andra lokaler. Öron, hals, förkylningssymptom, utslag, missionsbesvär och så vidare.
Mm.
Har man en infektion, en virusinfektion till exempel i halsen, så är det inte helt ovanligt att de också samtidigt har buksmärta.
Mm. Just det. Mm.
Precis som vid alla smärttillstånd så är det väldigt viktigt att efterfråga förloppet och karaktären. Alltså när debuterar den, hur länge har du suttit i? Har det flyttat sig på något sätt? Är det konstant? Kommer det och går?
Mm.
Förekommer det även nattetid?
Mm.
Ja.
Mm. Och då tar man IDAs akronym Sokrates.
Okej, det får du gärna berätta för mig.
Jag har tjatat om den så många gånger i AT-läkarna. Det är ju inte jag som har kommit på den. Då är det Sokrates, den store filosofen. Så då är det då alltså sight, onset, character, radiation, associated factors, Sokra, timing, exacerbating eller soothing factors och sen severity, så VAS på slutet. Då har man fått med hela smärtan av anamnesen.
Mycket bra. Jag ska försöka komma ihåg.
Jag tror du klarar dig utan den.
Ja, ja, men det var jättebra. Sen är det förstås då, som jag redan nämnde lite innan, viktigt att efterhöra vissa specifika associerande symptom till buksmärtan. Till exempel frågar vi alltid mycket kring hur miktion och avföring är. Det vill säga, finns det förstoppningstendens eller är det snarare löst diarré, blod, slem i avföringen? Täta trängningar, sveda vid miktion, upphävd gasavgång. med mera. Feber är alltid viktigt att efterfråga. Med tanke på att många infektioner går med buksmärta. Även om den inte har egentligen med buken att göra.
Just det.
Något som vi alltid har väldigt lägger mycket fokus och vill ha väldigt koll på hos barn, det är ju deras tillväxt, viktutveckling.
Som ni tjatar om dessa viktkurvor.
Precis, alla barn som sätter sin fot inom vården ska vägas.
Precis.
Men det är skämt att säga, ett väldigt viktigt verktyg att ha koll på tillväxtkurvan. Både i akuta sjukdomstillstånd men även mer följa kroniska tillstånd. Så den ska man titta på och även prata om just aptit och hur det går med mat och reaktioner kring mat.
Lite nappa efter, fiska efter allergi.
Ja.
Allergier
och matningssvårigheter och sådana tillstånd. Och förstås också om buksmärtan går med kräkningar eller illamående liknande. Så.
Ja, men grymt. Då har vi haft en anamnes här.
Ja, i alla fall en grund. Det finns säkert viktiga saker som vi kan ha glömt bort. Men jag tror vi har det viktigaste.
Ja, absolut.
Och ja, när anamnesen är tagen.
Du får heller inte dunka i bordet.
Jag får ha någon form av handbojor eller något. Jag får sitta som du gör, det är nog bättre. Och så, vad jag än gör, jag får liksom så här knäppa händerna. Och nu känns det som att den har sjunkit lite. För
Sådär. Okej.
Ja. Det första jag gör, dunka i bordet.
Okej, då har vi tagit en helt fläckfri anamnes enligt konstens alla regler.
Så gott som.
Vad gör vi sen då, Daniel?
Ja, då rör vi oss vidare till våran kliniska undersökning.
Mm.
Det här är ju inte specifikt bara för buksmärta, utan det gäller väl alltid när man undersöker barn att man ska väl redan så fort barnet kliver in i undersökningsrummet börja känna av vilken typ av personlighet det här barnet är, hur trygg den är i situationen, om det verkar vara en blyg, försiktig sak eller en väldigt rädd ett rädd litet barn, eller det finns ju de som är extremt sociala och liksom börjar pladdra på en gång och man ska helt enkelt anpassa sig så mycket man kan efter det barnet man har framför sig, både åldersmässigt men också personlighetsmässigt.
Om det verkar vara ett litet ängsligt barn, då sätter du inte på dig det clownkostymen.
Nej, det gör jag inte. Då brukar det vara bra att lägga mycket fokus på föräldrarna i början. Prata mycket med dem. Och om det passar såklart, småskoja lite med dem så att de visar att de känner sig glada och trygga i rummet. Så brukar det ändå kunna gå.
Vad har du för standardfraser? Brukar du fråga om parkering och sådär? Eller?
Nej, det har jag nog inga. Om parkering.
Har du inte beredd på? Nej, men man har ju vissa, så här, man kan ju höra sig själv säga samma sak om och om igen. Ja. Nej, lite det brukar småsnack. Vara så här, när du är så här spontan människa, du behöver inga sådana mallar. Utan du...
Nej, jag brukar anpassa mig.
Det är inte så här, idag tar vi B2-frasen.
Nej. Jag brukar köra ofta när jag skickar hem någon att det här klassiska. Jag hoppas att vi inte ses mer. Eller jag hoppas att vi inte ses igen, brukar jag säga, och så skrattar jag.
Så att om ni hör Daniel säga det så är det inte första gången.
Nej, precis, absolut inte första gången. Tusende gånger.
Ja, precis.
Men jag har inga standardfraser.
Nej.
Herregud.
Vi får klura på den. Vi kanske kan komma på några.
Ja. Absolut.
Ja, men det är bra. Känn av barnet och anpassa lite.
Ja, precis. Och sen en annan sak som man gör tidigt i undersökningsrummet med barnet och som även till exempel våra sköterskor gör när barnen kliver innanför dörren till barnakuten, det är att man gör den första bedömning genom sin kliniska blick. Det är som, de som har en lång erfarenhet har det här i ryggmärgen, men det finns en liten minnesregel för att vi ska komma ihåg det här, för att det ska vara ett hjälpmedel att snabbt avgöra om det här barnet är riktigt allvarligt sjukt eller om du faktiskt kan ta det lite lugnt och ta din tid och undersöka. Det gäller också då för sköterskorna om de ska ta in barnet direkt på ett rum och sätta igång, eller om de kan ta det lite lugnt och triagera i lugn och ro. Det finns lite olika förkortningar, en är PAT och en är BBB. Jag brukar använda mig av BBB för det är lite lättare att komma ihåg att det är tre ben som står för breathing, body color och behavior. Och det ska ta ungefär 30 sekunder. Du tittar på breathing, det vill säga verkar det andas lugnt och fint eller är det en väldigt ansträngd andning eller andningsljud som hörs tydligt ut i rummet som stridor eller liknande. Body color är det rosigt och fint litet barn eller är det blekt, grådassigt, marmorerat, cyanotiskt, ja. Eller då behavior är mer, är det här ett barn som verkar bete sig normalt för situationen, alltså att kanske är väldigt upprört och ledsen men ändå visar god kraft eller snarare ett glatt barn som studsar runt eller är det någon som bara ligger helt lealös och stirrar ut i tomma intet. Får man utslag på två av de här så ska man reagera snabbt. En ska vara en varningsflagga att här är det något som vi kanske måste ta tag i lite snabbare. Så det brukar vara en snabb avskanning över hur akut man ska hantera situationen. Men som sagt, de riktigt erfarna har ju det här i ryggmärgen att har man träffat väldigt många barn så får man snabbt det här utan att behöva tänka på det. Men för de som är nya i det är det väldigt bra att försöka gå igenom.
Någonting att hålla i. Ja, men det är bra.
Ja.
Det är bra med ramsor.
Precis. Ja, men om vi går vidare till själva undersökningen då så är det ju som man säger att man ska ju försöka anpassa sig. Man ska inte göra onödiga saker som kanske inte ger någonting. Men man ska ändå försöka vara noggrann och undersöka det man känner att man måste för att bli trygg i sin bedömning. Och från någonstans när de börjar närma sig ett års ålder upp till kanske 4-5 års åldern. Den luckan där är de ju som svårast att ha att göra med. De är dels... Oftast tycker de inte om situationen de är i och de förstår inte heller situationen de är i. Så där kan det krävas mycket lirkande och lockande och skärmande så gott man kan. Det är ju en klyscha, men man ska inte fråga om lov. Utan man ska förklara vad man ska göra. Men också säga att nu ska jag göra det här. Nu ska jag lyssna på hjärtat. Inte fråga, får jag lyssna på ditt hjärta? För du får nästan alltid ett nej. Då. Och då har man satt sig i en svår sits att gå vidare.
Men jag tycker göra det ändå.
Ja, precis.
Då kan det bli knepigt. Alliansen. Ja, men det är bra.
Ja, det var förutsättningar innan man började undersöka barnet. Jag tänker vi går igenom status, men jag tänker att de flesta som lyssnar har väl rätt så bra koll på allt man ska tänkas undersöka. Så jag nämner lite kort några orsaker till varför man just ska undersöka det här när man pysslar med, eller när man ska bedöma en akut buk. Allmäntillstånd blir ju lite det som vi nämnde tidigare, det här som jag kallar för BBB. Det är ju lite det man bedömer då, men... Det är ju en väldigt viktig statusfråga i när man ska bedöma kring om ett barn är akut sjukt eller inte. Har du ett barn som studsar runt glatt i rummet och ter sig opåverkad så är den ju sannolikt också opåverkad och inte akut sjuk. Men har du någon som ligger helt stilla och inte protesterar när du närmar dig eller verkar väldigt tagen så är ju sannolikhet är mycket större att det faktiskt finns något där bakom.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men om vi går vidare till status då, Daniel. Mm. På allmäntillstånd, då var det ju din minnesregel BBB.
Absolut, jag tycker den räcker att nämna.
Ja, precis. Ska vi gå igenom lite kort bara på de olika statuspunkterna?
Ja.
Vad man kan tänka på med just buksmärta och bukåkommor i bakhuvudet.
Precis. Mun och svalg är ju framförallt för att få en känsla för om det kan finnas någon infektion i kroppen. Både om det är en vanlig virusinfektion så är det inte helt ovanligt att man får ont i magen. Men också till exempel då mononukleos går ju ofta med buksmärta.
Mm. Alltså körtelfeber.
Precis. Mm. Titta i öronen. Det viktigaste där är ju för att se om det föreligger en otit för små barn. Eller alla som har otit vet att det gör fruktansvärt ont. Och den smärtan kan te sig som en intervallsmärta. Att det faktiskt kan komma och gå. Vilket då kan lura en att tro att det finns något i buken. Hjärta är väl framförallt... har kanske inte så mycket med just buksmärta att göra, men om man då tänker lite bredare perspektivet att det faktiskt kan vara något som behöver åtgärdas i buken, så är det väldigt viktig statusundersökning inför en eventuell narkos, inför en eventuell sövning.
Mm. Jag tycker det känns som att på något sätt så vill jag alltid lyssna på hjärtat, för det känns inte som att jag undersökt ordentligt annars, oavsett vad patienten söker för nästan. Fast jag fattar att det inte alltid är liksom nödvändigt, men...
Det är väl en grundpelare i vårt status, ja. Att lyssna på hjärta och lungor. Det sägs nästan alltid som att man ska åtminstone lyssna på hjärta och lungor.
Ja, men det är bra.
Ja. Sen övriga vitalparametrar som andningsfrekvens och puls som man tar vid triagering är viktiga faktorer för att bedöma hur mycket stress kroppen är. Och viktigt med just barn är att tänka på att man har att man åldersanpassar bedömningen av dessa parametrar. Då de skiljer sig normalintervallet för olika åldrar.
Mm. Men blodtryck är ni inte så intresserade av, eller?
Nej, det är ju en rätt så sen parameter att reagera när barn blir riktigt sjuka. De kompenserar istället med en ökad puls i första hand. Och håller sitt blodtryck in i det sista. Ja, och sen hud. Alltid viktigt att kolla hudkostymen. Med tanke på buksmärta så är det ju många av dem... vanliga barnsjukdomarna som går med olika typer av prickar som ofta går med just buksmärta som ett symptom. Sen kan man väl nämna de tre kanske lite mer viktigare statusbitarna när det gäller akut buk. Det första är såklart bukundersökningen.
Den får vi inte glömma.
Nej, det hade varit en stor miss. Och där kan man ju nämna väldigt mycket, men framförallt bedöma om den är uppspänd eller inte. Finns det eller finns det inte tarmljud? Vid palpation så är det som vanligt att man ska försöka börja så långt ifrån det onda som möjligt. Hos små barn som sagt, det är svårt att veta då de pekar mitt i, men man får liksom försiktigt börja mjukt och öka trycket så mycket som man känner det rimligt.
Brukar det låta, eller från vilken ålder brukar det låta barnet sitta i sina föräldrars knä? Är det så mycket de får plats? Eller?
Ja.
För det är väl ganska bra att de får sitta där kanske?
Absolut.
Eller?
De allra minsta undersöker man oftast i liggande, för de bryr sig inte så mycket om. Men just samma ålder som vi nämnde innan, där de var som svårast, brukar ofta vara bäst att de får sitta hos föräldrarna.
Och det var 1-5 typ?
1-5 grovt skattat. Och där får man också värdera hur viktigt det är att få till en riktigt bra palpering kontra att de får sitta så trygga de vill. Det går ofta att palpera ett så bra sittande faktiskt. Men som sagt, bedöma det vanliga om det föreligger någon peritonitstatus, släppömhet så gott det går, dunkömhet så gott det går.
Mm.
Och alltid försöka känna efter resistenser.
Mm.
Den andra väldigt viktiga faktorn att undersöka med just akut buk är ju yttre genitalia. Framförallt hos pojkar med tanke på testistorsionen. Där just buksmärta kan vara kanske det enda symptomet. Men även ja, men ljumskbråck, pungbråck. Ja, framförallt de. Så det ska man alltid titta efter. Och sen det sista viktiga är ju också att fundera åtminstone kring en rektalundersökning. Mm. Det här är ju ett område som diskuteras lite hur viktigt det är att utföra. Och det man brukar säga är ju att det ska endast göras om det faktiskt kommer bidra till din DIF-diagnostik.
Mm.
Vilket det oftast inte primärt gör.
Mm.
Till exempel här att bedöma om det föreligger förstoppning eller ej, är det inte särskilt specifikt. Det kan både finnas, du kan både känna att det finns massa avföring i ampullen, men det kan lika gärna vara en jättestor förstoppning utan att du känner någonting.
Mm. Och då gör ni det här ultraljudet.
Ja, precis. Som vi pratade om förr. Det får man lyssna på det andra avsnittet om man vill veta vad vi pratar om.
Varför vi skrattar så mycket. När vi tittar på rektum. Rektum. Bajskorv rektum.
Ja, precis.
Ja, just det. Men jag tänker att man, det är väl sällan fel att inspektera. Men kanske,
precis,
det är du inne på om man ska palpera,
precis,
eller inte.
Precis, det är ju rektal palpation då. Och även det här att bedöma om det föreligger appendicit eller inte är det också rätt så trubbig undersökning. Men en yttre inspektion ska man alltid försöka göra då man kan få se fissurer eller liknande.
Ja,
ja.
Grymt. Okej, okay. Så scenariet här är ju då att vi har en akut buksmärta på vårdcentralen.
Mm.
Och vilka prover tycker du att det indicerat att ta på vårdcentralen?
Ja, på en liksom akut buksmärta som ter sig lite diffus där man kanske inte är helt säker på var man är på väg, så tycker jag ett baspaket är väl rimligt att ta ett blodstatus, CRP, urinsticka, och sen är det aldrig fel att ta ett glukos också. Sen finns det fler prover att ta, men där någonstans kanske man ändå hamnar mer att då kanske patienten ska vidare in mot akuten. Det går alltid att diskutera lite hur mycket man ska göra på vårdcentral. Men åtminstone de proverna tycker jag är en rimlig första screening där man kan fånga upp mycket.
Mm. Och nu pratar vi inte om kronisk buksmärta då, med andra ord. Så att just i det här läget kommer vi inte prata om celiakiprovtagning eller fasisk kallprotektin och så vidare.
Nej, då har man ju ofta gått med lite längre diffus buksmärta som såklart också kan vara akut debuterande. Men det är ju ingenting man kanske tar i akutskedet, utan det är något man kanske mynnar ut i efter man är färdig med den initiala akuta utredningen.
Mm.
Ja.
Jättebra. När vi pratar om statustagning och undersökning och sådär.
Mm.
Har du några tips hur man kan agera när man ska undersöka ett barn? Det är inte alltid så himla lätt som vi var inne på.
Nej, det är ju inte det. Och det viktigaste är ju att försöka, som sagt, anpassa sig till åldern på barnet. Och det lär man sig. Ju fler barn man träffar så lär man sig det lite per automatik. Men det jag ofta försöker utnyttja, det är ju, jag har ju två egna barn. Och tack vare dem och även min barnsliga sida så har jag ju själv rätt så bra koll på vad som är populärt att titta på och leka med. Så det brukar jag ofta försöka ta upp något som passar den åldern.
Mm.
Det är ju inte helt ovanligt att barn på något sätt har med sig någonting eller kanske en tröja på sig med någon figur de tycker om.
Mm.
Det är en bra ingångsport att börja prata lite om. Ja, men Pippi de har på tröjan, om de tycker om Pippi och vilken deras favoritdjur hos Pippi är, om de tycker bäst om lilla gubben eller herr Nilsson.
Mm. Gör det där samtidigt som du lite smidigt smyger in örontermometern.
Ja. Ja, men då kanske man börjar prata om det en liten stund innan och sen går över till själva undersökningen. Lite större barn så försöker man fiska lite efter vad de har för fritidsintressen och så försöker man liksom bara ta fram sin breda kunskap om lite allt möjligt. Det är då vanligt man pratar kanske lite fotboll eller data, tv-spel.
Ja, om det är tonåringar då bara, yo, ja. What's up? Daniels in the house. Cool. Med bakåtvänd keps.
Ja, precis.
Jag har ju ganska bra koll på vad som är populärt bland kidsen.
Vad som är down just nu. Ropa YOLO och lite sånt.
Ja, precis. Det passar från 13 ja, upp till 16.
Ja, men där pratar man mycket kanske skolintressen och vad de vill jobba med framöver.
För det älskar ju tonåringar att prata om skolan.
Ja, men det är också mycket att känna av. Det är så.
Ja.
Sen är ju tonåringar, det är en mer ovanlig patientkategori än de mindre barnen.
Mm.
Nej, men försöka att fånga upp någonting som de själva är intresserade av är ju alltid en bra ingångsport. Annars, man ska inte underskatta sådana här lätta distraktioner i form av såpbubblor eller andra saker som är intressant att titta på till de minsta barnen.
Har ni såpbubbelmaskin?
Inte maskin, men vi har ju både små sådana här som man kan ha i fickan och dra fram och lite vanliga såpbubbel. Behållare.
I Uppsala tror jag de har, om jag inte minns helt fel, när jag var där, alltså någon riktig sån här maskin som bara sprutar ut såpbubblor.
Så de tar man in i universitetsrummet.
Om jag inte minns fel. Ja, men det är bra. Såpbubblor är ju poppis alltså.
Ja.
Ja.
Och vi har ju våra sjukhusclowner, de är ju inte där varje dag, men de, när de väl är på plats så brukar de komma och vända till akuten, så att finns de där så är det inte fel att använda dem också. De är väldigt duktiga på att underhålla barnen och skapa lite mer trygghet.
Mm.
Sen är ju inte att underskatta att ta fram en platta och sätta på någonting de tycker är kul. Det kan distrahera den mest upprörda ungen.
Ja, det är läskigt hur barn blir. Alltså, ja,
det kan bli total hypnos.
Ja, det är sjukt alltså.
Och det är ju jättebra hjälpmedel. Det använder vi mer och mer både i undersökningssituationer men också i provtagningssituationer. Och fungerar väldigt, väldigt bra. I många fall. Så det är ett bra tips. Sen handlar det ju mycket om att kunna känna av föräldrarna också.
Ibland är de nästan mera oroliga än barnet.
Precis.
Jag hade ett, när jag var på en placering i Falun tror jag det var, så var det någon förälder som verkligen poängterade för alla hur rädd det här barnet var för alla manliga läkare. Så att det blev ju liksom inte mindre stress efter att barnet hade fått höra mamman berätta det för alla liksom. Det här kommer aldrig gå.
Nej, det kan verkligen vara, det kan både vara väldigt stärkande föräldrar som både kan lugna sina barn men också veta att när det är dags att nu får jag kliva upp och vara liksom hjälpa till här och hålla ordentligt och bara se till att det här blir gjort. De är man ju väldigt tacksamma för. Sen finns det absolut de här föräldrarna som är extremt oroliga och mår jättedåligt själva över situationen. I min erfarenhet så är det ju ofta så att det är en av föräldrarna som är så. Och den andra, att de är lite av varje. En som är mer trygg och en som är mer orolig. Och det har hänt vid flertal tillfällen att man har fått liksom säga till föräldrarna att nu, vi tar hand om ditt barn nu. Det bästa du kan göra nu är att försöka själv lugna dig lite. Och mamma här är trygg, så att då kanske du pappa som är orolig får kliva ut en stund. Så.
Då får sjukhusclownerna komma och hämta precis. Pappa.
Då får de komma till hand om pappa. Nej, men det ska man inte heller. Alltså, för ibland så kan en förälder skälpa situationen väldigt. Och då måste man försöka
göra det bästa av det.
Göra det bästa av det.
Ja, men det är roligt med spädbarn. Eller jag vet inte upp till vilken ålder de rör det. Det gör de säkert stora också. Men att barn liksom slänger ett öga på sina föräldrar liksom, och ser vilken reaktion ska ha i den här situationen. Liksom.
Ja, det är uppe i alla åldrar. Även en 17-åring sitter och
verkligen
håller koll på hur sin förälder verkar reagera. Och...
Mm. Ja, men verkligen. Ja, men bra. Okej, Daniel. Det har hänt igen.
Ja. Jag förstår inte hur det blir så här.
Det är för intressant helt enkelt. Det här skulle bli ett avsnitt. Det blir två avsnitt.
Ja.
Ja. Men desto mer för er att lyssna på, ni som lyssnar. Så nästa avsnitt kommer vi prata om diffdiagnostik vid akut buksmärta.
Jajamensan.
Det blir spännande.
Oh ja.
Så du får sitta kvar här, Daniel, men för...
Ända till nästa vecka.
Ja, precis. För att det ska låta naturligt och rimligt så säger vi tack så mycket, Daniel, för den här gången.
Tack själv. Mycket trevligt att vara med.
Du är varmt välkommen tillbaka.
Absolut.
Vi kommer inte alls på dig där om 3 sekunder. Men ni får vänta till nästa vecka för att få höra spännande fortsättning igen. Då kör vi diffdiagnostik vid akut buksmärta. Ha det så bra tills dess. Hej då!
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.